Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Med början den här veckan inleder Kvartal en serie intervjuer under rubriken Generation ångest. Som framgår av den rubriken är temat den växande psykiska ohälsan hos unga i Sverige, och den fråga som löper genom serien är varför en så stor del av en generation som växer upp i ett av världens mest jämlika, välfungerande och rika länder ändå mår så dåligt psykiskt. Och varför de dessutom tycks må allt sämre. Först ut i den här serien är en pappa som för ungefär ett halvår sedan fick genomleva varje förälders mardröm då sonen Love tog sitt liv bara 18 år gammal. Love hade mått dåligt en tid, men som det ganska ofta tycks vara trodde hans båda föräldrar att det ändå hade börjat vända lite grann. Istället hade deras älskade son utarbetat en detaljerad plan för att ta livet av sig innan någon skulle kunna hindra honom. En plan han satt i verket lördagen den 13 juni i år 2020. Örjan Gruden, välkommen till fredagsintervjun special.
Tack så mycket.
Till att börja med, för transparensens skull, dina och mina vägar har ju korsats vid ett par tillfällen i livet, eller hur?
Stämmer bra.
Vilka då?
Det jag har starkast minnen av är ju lumpen, när det begav sig.
Yes.
Sent 80-tal.
Stämmer bra.
På tredje pluton, tror jag, på militärpolisen.
Just det. Och sen har du varit rektor på mina barns skola också.
Det stämmer
också. Så där har vi stött på varandra lite grann. Här ska jag också säga att det samtal vi ska ha nu berör något av det svåraste som finns. Självmord, som är ett ämne som väcker mycket tankar, mycket känslor. Och om någon av er som lyssnar på det här antingen själv mår dåligt eller har någon närstående som gör det. Det finns hjälp att få. Till exempel via självmordslinjen som man alltid kan ringa till på 90101 eller via nätet på adressen mind.se. Men till saken då, ganska snart efter det att Love gått bort kontaktade du mig. Varför det?
Jag tror att det å ena sidan en del i min bearbetning. Jag vet inte om jag ska säga sorgprocess, för det är så mångfacetterat, men ett sätt att försöka förstå, att sortera och också någonstans ganska snabbt tänka att det här handlar naturligtvis om Love och mig och hans familj, men det är större än så. Och att det finns kanske, förhoppningsvis, någonting att lära från minska risken att det här händer andra. Och använda det här som är så fruktansvärt till någonting som, ja, som minskar risken för det, helt enkelt. Gör någonting gott av någonting som är väldigt, väldigt jobbigt.
Vi kom överens då om att vänta en tid, ett halvår ungefär, innan vi eventuellt skulle göra något av det här. Nu sitter vi här. Det du och din familj har varit med om är ju något av det värsta jag kan tänka mig i alla fall. Jag har själv en son som är född några månader bara efter Love. Hur skulle du säga att det här halvåret har varit sen han dog?
Det går ju inte att säga att det har varit någonting annat än fruktansvärt. Det som är förvånande är väl att man tvingas vara i det. Det är flera som har gett uttryck för samma tankar som du. Det här värsta jag har varit med om, jag vill inte ens tänka på det. Och det har ju inga som helst problem att relatera till. Men om jag ska var lite hård, kan vi kalla det för oss, så är det ju någon mening ynnest att inte behöva gå in i det. Att det är en privilegierad situation att inte behöva möta de här känslorna. Och jag har inte haft den möjligheten, utan jag är i det. Så att det är liksom bara att välja att förhålla sig till det. Och då, någonstans så finns det väl ett alternativ att ge upp, vad det nu kan betyda. För mig har det aldrig varit ett alternativ. Det är inte ens de första timmarna, de första dagarna så har jag tvekat på min egen förmåga att långsiktigt hantera det här.
Mm. Vi tar oss tillbaka till början. Berätta om din son. Vem var han?
Love Olind, en fantastisk pojke som det finns så mycket att säga om. En av de saker som jag noterade i tiden efter han tog livet av sig i samtal med hans vänner, med hans i de miljöer han verkade, det var mycket inom idrotten, så växte fram en bild som var väldigt sympatisk, som gjorde mig stolt. Han hade väldigt många egenskaper som man verkligen önskar av sitt barn, som han gav uttryck för. Och naturligtvis extremt svårt att svara på om det hänger ihop.
Var det en annan bild som växte fram delvis än den du själv hade?
Nej, jag ska säga att den förstärktes och bekräftades. Det är givet så att jag är medveten om att jag med största sannolikhet har rosa glasögon när det kommer till mina egna barn.
Konstigt vore det annars.
Ja, men det bekräftades. Alltså, han var, det som var väldigt, väldigt tydligt var att han var mycket uppskattad för att han var omtänksam. Empatisk. Rolig. Det var många som sa att det här var den sista människan som de trodde skulle kunna göra det här. Med stark emfas. För det är naturligtvis så att det finns massa föreställningar om självmord. Jag ska inte säga fördomar, för de kanske stämmer. Att det är någonting som syns tydligt, att det är personer som i grunden mår dåligt. Och att det är liksom, men det där hade man ju kunnat listat ut. Och det var väldigt många som gav uttryck för att nej, det var flera som sa att han är den person som jag tror var lyckligast av alla kände.
Så han framstod som lycklig i omgivningens ögon?
Många gav uttryck för det, och jag kan förstå varför.
Om vi går ändå längre tillbaka, vad tyckte han om att göra som barn? Hur var han som barn överhuvudtaget?
Han var levnadsglad, nyfiken. En sida som han kanske inte riktigt gestaltade sen han varit äldre. Det var en extrem kreativitet. Gav vi honom 3 rullar målartejp så sysselsatte han sig en hel dag tillsammans med stegen. Och jag skulle säga att den kreativitet, estetisk kreativitet när han var yngre, som man inte riktigt gav uttryck för sen när man var äldre. När han var äldre, då var han ju mera atletisk, fysisk, och väldigt, väldigt duktig inom idrott, då, i handboll framförallt.
Hur var det med vänner? Hur har det varit med vänner genom livet? Har han haft lätt eller svårt att få, har han haft många eller få?
Han hade en osviklig talang på att etablera nya kontakter. Det finns många exempel där han har kommit in i helt nya miljöer och tagit initiativ. Nästan som han var helt orädd för att möta nya människor. Det är många vuxna som gav uttryck för när han var liten, att han var väldigt mogen. Han kändes brådmogen på ett sätt, så att han kunde föra sig i många sociala sammanhang på ett väldigt så här, utvecklat sätt tidigt.
Han såg också väldigt bra ut. Det kan man ju se på de bilder som jag har sett. Tjejer och sånt, hur var det med det?
Ja, han var ju lite hemlig på den punkten. Det jag förstod var att han vågar inte säga att han hade lätt att fixa tjejer, men han hade tjejkontakter, och inte bara, det är också som är så intressant, att det var inte bara som representant för ett motsatt kön, utan många som han faktiskt var nära vän med. Han lekte med många tjejer när han var liten, han hade lätt för det också, men även här nu på slutet så hade han nära vänskapsrelationer med tjejer.
Men du upplevde inte att det här var, om jag ska fråga så, något som var som gnagde i honom, att det var problem med det motsatta könet eller
nej,
så vidare?
Nej, och det är väl också någonting som man kan se, eller jag kan se, att de möjliga potentiella förklaringar till det här är ju också någonting som väldigt, väldigt många möter. Alltså, vilken tonåring är nöjd med sig själv om han ger uttryck för tvivel, vilket han gjorde. Så kan man, är du dum? Alltså, hur kan du tvivla på dig själv? Han, som du säger, han hade ju, ja, allt låter ju förmätet att säga, men han har väldigt, väldigt fina förutsättningar på så många sätt.
Just det var ju faktiskt en handbollstränare till honom som sa, som kallade honom, för det såg jag på den här minnesstunden som jag har fått förmånen att titta på då, som är en privat YouTube-video som du har delat med mig då. Det här är killen som hade allt.
Ja.
Så att det var inte bara du som upplevde
nej,
det så.
Nej, och det är ju, jag är ju en otroligt stolt naturligtvis.
Så utifrån sett kan vi säga då att Love levde ett på ytan väldigt bra liv i ett av världens rikaste och mest välfungerande länder. Det är ju trots allt Sverige, även om många har synpunkter på hur det funkar. Ändå var det inte bra med honom ju. Hur och när märkte du att han hade liksom en extra sårbarhet första gången?
Beroende på hur bred den frågan är så märktes det ju naturligtvis väldigt tidigt. Jag tänker att alla föräldrar är ju måna om sina barns välgång och ser styrkor och ser svårigheter, ser utmaningar att hantera olika situationer, och det har jag ju sett hos honom också. Det kan jag ju se på hans syskon med. Men att från det dra slutsatsen om att det här är ett hot mot hans liv och hälsa, det steget är ju extremt långt.
Det var ingen som stack ut på det sättet?
Nej, och de saker som jag såg tänker jag, men det här kan jag relatera till. Naturligtvis har jag haft tankar när jag var liten också, som jag inte uppfattat att de har varit djupare hos honom. Han hade en tuff tid när han var prepubertal, han var 12 år gammal, och då hade han det tufft. Men jag drog inga större slutsatser än att ja, men det här är identitetsfrågor och det är naturligt att det kommer i den här åldern. När det blev som allra tydligast, det var sista halvåret kan man säga. Då gav han uttryck för här, och vi kanske kommer in på de yttre omständigheterna. När vi, han bodde nämligen nere i Göteborg då.
Ja, men vi ska komma till det. Ja. Men du berättar i den här minnesstunden också att, tror jag, som 12-åring när ni var på resa i Belgrad, så kom du på honom med att googla på självmordsmetoder. Exakt. Eller något liknande. Vad fick det dig att tänka då?
Jag har varit jätterädd. Mm. Och det var precis det jag hänvisade till här för någon minut sedan. Mm. Att han betedde sig på ett sätt som jag inte kände igen. Och i min oro så började jag snoka i hans telefon, och då såg jag att han hade sökt på självmord och sätt att göra det. Men sen försvann det där. Det var en kort period som försvann det. Så att jag sorterade in det där i en viktig del i en människas utveckling. Jag tänker att den här typen av frågor är inte per definition skadliga, utan att det är existentiella frågor. Så ställer vi inte dem så blir vi inte vuxna.
Pratade ni om det där mycket efter det eller inte?
Han och jag tror jag inte pratade alltså konkret om det. Däremot så var inte jag rädd för att prata om svåra frågor med honom. Det tänker jag att, och det är så svårt med minnet här och hur man resonerade och hur man tänkte. Men att det hade varit typiskt mig att försöka närma mig de här frågorna med det skeendet i bakhuvudet.
Han var ju, som du har varit inne på redan, en sportkille, och idrotten blev viktigare och viktigare för honom. Han var riktigt duktig handbollsmålvakt. Hur bra då?
Ja, det återigen så behöver jag ha ett filter här för att inte blanda ihop korten och vara objektiv. Men som det ärligaste svaret jag kan ge, det är att jag tror att han hade alla förutsättningar att bli en av världens bästa målvakter.
Och han spelade ju, tränade med landslaget, va?
Ja, med ungdomslandslaget. Ja.
Mm. Det verkar ha funnits ett problem hos honom, och det här tar jag naturligtvis från vad du har sagt. Det är ingenting jag har hittat på själv, att hantera motgångar.
Ja.
Vilka uttryck kunde det där ta sig?
Han kunde bli arg. Han kunde klandra sig själv. Det finns, och det här var ju väldigt tydligt när han var yngre. Han kanske lärde sig att hantera, eller att åtminstone inte visa utåt när han blev lite äldre. Men jag var vaksam på det under hela hans liv. Men ett barn i 10-årsåldern är starkare i sina uttryck när det gäller känslor. Mm. Och vi har många exempel på att han har ställt så orimliga krav på sig själv.
Och du berättade om ett exempel som jag tyckte var väldigt tydligt. Jag tror att det måste ha handlat om en fotbollsmatch där han också var målvakt då. Stämmer det?
Det stämmer.
Där hans lag mötte en totalt överlägsen motståndare, men de lyckades ändå mot alla odds. Så mycket tack vare honom då hålla 0-0 till sista minuten eller så, då han till slut tvingades släppa in ett mål och blev helt förkrossad och tog det på sina axlar. Vad säger det där om ansvar och självbild och så?
Ja, precis. Det är en jättebra fråga och otroligt svår att besvara. Är det där någonting som är en ledtråd eller är det ett så här karaktärsdrag som inte har med det här att göra? Och det är ju det som kanske är en av slutsatserna i det här, att det är så extremt svårt att förklara. För varje enskild faktor är det så många som erfar.
Mm.
Men han ställde stora krav på sig själv, och det var en av de saker som när jag försökte stötta honom i idrottandet var att hitta ett förhållningssätt till motgångarna.
Hur gjorde ni det?
Vi pratade mycket om det, jag försökte relatera till mina egna erfarenheter och så här, hur jag tänker och kring det. Jag tänker att det är det man kan göra. Vi försökte introducera mental träning och alltså väldigt stort fokus på den mentala biten när det gäller idrott. Och han var helt medveten om det här också, och hans tränare, vi pratade mycket om det.
Körde han mycket mental träning också då?
Han var svårflörtad, det är det som är grejen här. Jag försökte dela med mig av mina erfarenheter och de vägar som har funkat för mig, men det var inte hans resa på det sättet. Jag uppfattade inte att han var intresserad av det, att han kunde se utmaningarna, men att han inte ville göra det jobbet som jag trodde var nödvändigt för det. Och det där är ju också extremt frustrerande då.
Alltså huruvida det där hade med det som sen hände att göra, det som du säger, det kan man ju inte veta, utan jag tänkte att det var intressant att nämna för att bygga bilden av Love som person då. Och det är ju inte ovanligt att väldigt duktiga idrottsmän har den där egenskapen. De hatar att förlora. Men det verkar som att, återigen, så som jag tolkar dig, att idrotten innebar en negativ press på honom också. Alltså i tidiga tonåren till exempel så slutar han plötsligt med handbollen trots att han är så lovande och spelar så mycket. Men börjar igen efter ett halvår. Vad berodde det där på? Hur motiverade han att han började igen?
Han gav uttryck för att han var trött på handbollen och ville prova någonting annat. Och det som jag hela tiden haft med mig är naturligtvis hur mycket handlar det här om honom och hur mycket handlar det här om mig. Jag är uppvuxen i en era där föräldrastödet kanske inte riktigt är det idag. Det är inte så mycket skjutsande, inte så mycket föräldrar på läktarna, utan jag gjorde min resa.
På gott och ont, va?
På gott och ont. Och precis det som jag uppfattade var ont, det vill säga att jag inte hade, när jag var ung, för jag var också duktig, inte i närheten av honom, men att jag inte hade förmåga att sätta saker och ting i perspektiv, utan jag var lite drastisk i mina egna analyser och handlingar. Och jag tänkte, då kan jag hjälpa honom att dela med av mina erfarenheter så att han slipper göra samma misstag. Det vill säga ge upp vid första motstånd eller ta det för hårt när det är tufft. Och det gjorde ju naturligtvis att jag ställde mig frågan, spelar han handboll för min skull?
Gjorde han det, tror du?
Nej, det tror jag inte att han gjorde det. Jag tänker så här, att varje son har en resa i relation till sin far.
Mm.
Man ska spöa skiten om på något sätt i något sammanhang. Det har jag haft med min pappa också. Och det är inte, definitivt inte bara av ondo. Men vi har ju också exempel som är absolut inte önskvärda och jättetydligt inom idrottens värld.
Mm.
Och det har haft en stor medvetenhet. Och försökt navigera i det. Så det som kändes bra var att när han började spela handboll igen efter sitt uppehåll, så sa han själv, jag vill spela handboll för jag tycker att det är roligt. Och det är skönt att veta att jag gör det för min skull och inte för din skull.
Så han hade tänkt om tanken.
Vi hade pratat om det.
Mm. Han blir ju så duktig att, och som vi har varit inne på, att han börjar på handbollsgymnasium, va?
Stämmer bra.
I Göteborg. Han flyttar dit som 16-åring, spelar med ett av Sveriges bästa lag, om inte det bästa, Redbergslid, RIK.
Historiskt skulle många säga. Just nu så är det tufft. Men, okay, men det är historiskt. De som har vunnit flest gånger. Ja.
Hur gick det där nere?
Jag var orolig i den meningen att det är en stor omställning. Min bild av Love är att han inte har varit så träningstålig. Det finns ju en del som man uppfattar, men de här kan träna dygnet runt. De har inga stora behov av återhämtning. De fixar biffen. De är lite hårdhudade. Och Love visste ju, alltså vi har erfarenhet, en känslig kille. Också lång och gänglig. Alltså den här killen som behöver sova mycket. Och hade gett uttryck för att det är tufft med träning också. Och också värt att nämna hur han var som person. Det var att han gav 100%. Alltså det tror jag var en av de här utmaningarna. Det var inte bara att hantera motstånd, utan det var att vara långsiktig. Ska man bli framgångsrik, oberoende vad det än är, så kanske uthållighet är det enskilt viktigaste, den viktigaste aspekten. Talang och andra typer av förutsättningar. Det tar man bara ett steg i rätt riktning kontinuerligt, så kommer man framåt. Och det var inte hans starka sida. Han extremt lättlärd, extremt viljestark, vilket innebar att han sprang 100 meter och då klarar man inte ett maraton. Mm. Så när han kom ner dit så var han extremt noggrann, samvetsgrann, hade koll på träning, hade koll på kosten, tränade extra trots att de gick upp i en träningsdos som var mycket, mycket mer än man var van vid, så tränade han extra när han inte hade planlagda träningar.
Men det där 100-metersloppet som du beskrev det som, han var långt över mållinjen då när han bestämmer sig för att han, trots att han spås en lysande framtid, vill sluta med handbollen.
Exakt.
När sker det och varför?
Ja, det där är också någonting som växer fram över tid. Jag är van vid att hans motivation har gått upp och ner. Och försökt att parera eller ge verktyg för att handskas med det. Alltså typexemplet från vad säga, den utbildningsverksamhet där jag själv är verksam. Så vet jag att elever som kommer utifrån landet åker hem över julen första året. Och sen ska de åka tillbaka. Och då var det väldigt, väldigt mysigt med maten hemma hos mamma och pappa. Mm. Så att redan vid julen första året så pratade vi om det. Och han sa det, jag har en svacka här. Så han hade en svacka under våren som han gav uttryck för. Men tränade på och det gick jättebra för honom. Han hade en enorm utvecklingskurva här första året. Så jag tror att... Jag vet inte om man säger att det var på lånad tid eller att det var svårt att se, för att utåt sett så gick det ju så jäkla bra för honom.
Mm. Ganska sent där i Göteborg så får du ni en stark varningssignal, får man ju säga. Han skickar ett sms till dig där han ber dig sjukskriva honom och säga att han ska förklara senare. Det gör han också. Vad är det som har hänt den där kvällen i Göteborg?
Ja, det, då har det gått ganska lång tid här. Tidmässigt så han, det är februari när han går årskurs 2. Mm. Så han har gått 1,5 år. Han har varit hemma under julen. Gett signaler om att, det liksom, att han är trött. Plugget är inte så kul heller. Men då har, när jag får upp tag i honom så berättar han att han har gjort ett självmordsförsök.
Och hur reflekterar han själv kring det där? Han fullföljde det inte då?
Han fullföljde det inte där och då. Och han hänvisade i de samtalen vi hade till att han tänkte på oss. Att det var det som fick honom att inte genomföra.
Menade han att det var nästan det enda som stod emellan?
Ja, det är precis. Så här, det är, vi kommer säkert in på det också. Mm. Frågan om man ångrar någonting och vad man önskar att man hade gjort. Och jag ställde frågor kring det här. Kanske som den lösningsorienterade person jag är. Vad är det vi behöver göra för att liksom undanröja de här? Och kanske fokus var på det snarare än att förstå varför. Han gav ju en anledning om varför. Med hänvisning till situationen i Göteborg. Ja, men då fiskar vi hem honom då.
Så och det
då,
gjorde ni?
Ja, det gjorde vi. Och då tänkte jag, men då har vi tagit bort de här hoten då, mot hans hälsa.
Men det var inte allt ni gjorde ju. Vad jag förstår så tog ni verkligen tag i det, och han också där hemma under de här månaderna. Han fick en hel del hjälp, va?
Ja.
Av olika slag.
Ja. Och där var det en palett av aktiviteter. Han flyttade hem. Det var ju sammanföljt med corona, distansundervisningen där, vilket jag tror var gynnsamt i hans fall, åtminstone initialt. Sen vet man ju inte hur sociala påverkas av det där heller, men jag tror fortfarande att det var till fördel i den här situationen. Att det gick att ha koll på plugget då.
Mm.
Nej, och sen så försökte vi hitta vägar med både samtalsterapi. Han träffade en coach som jag har väldigt stort förtroende för, som jag har använt mig av. Som etablerade en relation. Och sen så träffade han unga vuxna. Där han började etablera kontakt.
Vad är det, unga vuxna?
Som jag uppfattar det, så ett stöd för människor som är i mellanlandet mellan ungdom och vuxen. Att handskas med den typen av utmaningar som man har i den åldern.
Och hur,
jag uppfattar det ganska brett.
Ah, okay. Vad fick du, i den mån du fick det, för han hade ju fyllt 18 då, vad fick du för intryck av att de tyckte om han och vilken riktning han var på väg i där, om han var mottaglig för den här hjälpen?
Ja, vi har ju pratat efteråt. I den stunden så uppfattade jag att han hade ganska stor integritet. Om vi ska lägga in någonting i hans personlighet, så var det ju en enorm integritet. Hade han bestämt sig för någonting, så gick det inte att rucka på det. Det var väldigt svårt. Och som han sa nej, då man respekterade det. Det gjorde man när han var 7 år gammal.
Mm.
Så det är också en sån här, en väldigt stark människa. Och jag fick intrycket av att han ville inte prata jättemycket med mig om det här. Han svarade på frågor. Så, men att det var en relation som han ville ha i första hand med dem direkt då.
Var du väldigt på och frågade mycket?
Nej,
eller
alltså och där kan vi nog också vara olika. Utan jag har nog snarare varit den som agerar på frågor, eller alltså har en dialog.
Mm.
Jag kan ställa de första frågorna, den andra och tredje frågan också, men inte den tionde.
Mm.
Utan att det måste vara ett givande och tagande där.
Det måste vara, tänker jag, enormt pressande som förälder att veta att ens barn har den här typen av tankar och också har varit lite på väg att fullfölja någon gång att han var självmordsbenägen. Men du bestämde dig för att ha en hållning här ändå, att du inte kunde låsa in honom. Inte ens kanske bildligt talat. Hur kom du fram till den?
Nej, tanke på han är som människa, hade jag försökt det. Vi har ju haft jag bar honom i pyjamas till dagis när han inte ville gå till förskolan när han var liten då. Och även långt upp så har vi haft våra bataljer. Men i något läge så får man fatta beslut. Vilka vägar ska jag använda för att nå en människa?
Mm.
Och jag tänker att det skiljer sig mellan en 3-åring och en 18-åring. Framförallt en 18-åring som väger 95 kilo.
Och är 1,93 lång.
Exakt.
Det förstår jag. Men hur pass, vad ska man säga, hur lång löplina hade han då, om man säger, hur mycket koll hade ni på honom, hur mycket var ni på honom sådär? För jag kan tänka mig att man ändå är väldigt orolig eller liksom svårt att slappna av kring honom i en sån situation.
Ja, men han, och det här är ju också en avvägan. Vad är det som man mår bra av? Är det att vara inne i ett rum, eller är det att träffa kompisar, eller är det ute och festa? Och det finns ju hot i alla de där scenarierna.
Mm.
Alltså, ligger han inne i ett mörkt rum, ja, det är ju skitläbbigt. Kommer han inte upp och käka frukost? Ja, det vet man ju, det är ju inte bra. Och andra sidan, han behöver ju sova, för att brist på sömn är ju inte heller bra.
Mm.
Och känsla av alienation, ja, men det är inte bra. Festa, ja, det kanske inte är så bra. Så att det är jättesvårt, skulle jag vilja säga där. Och det som jag försökte göra var att erbjuda alternativ. Under hela vår uppväxt har vi gjort saker tillsammans. Han har ju varit, jag ska inte säga unik så, men jag tror det är ganska ovanligt så där, att han har hängt med mig och familjen. Vi har gjort saker hela vägen, och han har velat göra det. Det är väldigt många saker.
Mm.
Det är inte känslan av att jag är utesluten, och det är också någonting som jag har vuxit fram, att han pratade väldigt gott om mig inför sina vänner på ett sätt som jag, men vänta nu, det är jag som ska vara stolt över dig, inte tvärtom.
Ja, det kan väl gå på båda håll.
Ja, det kan väl göra det, men jag har blivit förvånad över hur nära öppen han har varit. Så att min strategi har ju varit att resonera med honom och att det ska bygga på någon form av förnuft och så vidare.
Om vi ska ta oss fram till den här veckan då Love tog sitt liv. Hur såg den veckan ut som föregick den här händelsen?
i mångt och mycket som en vanlig vecka. Några positiva grejer. I och med att han flyttade upp från Göteborg så var vi och tittade på den nya skolan. Träffade dem. Jag skjutsade honom till några kompisar. Han var hemma och käkade. Kändes som ganska vanligt sådär. Och vi hade umgåtts en del innan. Jag jobbade mycket och sådär också. Så att det var en vanlig vecka.
Mm. Han var ute och festade en del, förstod jag det som, de sista dagarna där under torsdagen och fredagen före lördagen då det här hände. Vad handlade det om för slags festande?
Alltså, det kan också vara värt att som bakgrund att han var inte ute särskilt mycket när han var liten. Utan han hade, jag vet inte vad det berodde på, om det var idrottsintresset eller om att han gillade att vara hemma. Men han var... jag tror inte att Lov har druckit särskilt mycket. Jag fattar ju att jag är naiv när jag säger det. Men har han druckit så har han nog smakat. Men nej, han var inte som jag när jag var 14-15. Mm. Så har jag ju sett. Och sen så när han tröttnade på handbollen och släppte den. Då gick proppen ut på något vänster. Då blev festen väldigt, väldigt roligt. Och han upptäckte nog det. Jag tror att han var lite förälskad i utelivet, i kompisarna, så att det blev en catch-up-effekt på det.
Mm. Så att det var intensivt festande, kan man säga, de sista dagarna då?
Ja, det var det, men det var en längre period, kan jag säga.
Ja, okay.
Alltså, det började nog, för vad jag uppfattade, så var en perioden längre än vad jag hade vetat, men framförallt efter jul och nyår så blev det mer av den varan.
Mm.
Och det är alltså ett halvår, kan man väl säga, som han festade mer av.
På lördagen då så har ni gäster hemma och du beskriver det så fint på minnesstunden som jag ju som sagt har sett då att han låter dig hjälpa honom med att stryka hans skjorta. I efterhand så misstänker du att han nästan låtsades bli arg vid strykningen, för det brukar han tydligen bli, för att allt skulle vara precis som vanligt. Hur ser resten av er gemensamma kväll ut? För ni har ju gäster och han är där och uppför sig väl.
Absolut. Han kommer på eftermiddagen. Jag frågar om han ska komma hem, för han har berättat att han ska gå ut. Och då berättar han att han gärna kommer hem och käkar. Jag blev glad då, för att jag uppfattade att han inte riktigt var sig själv den sista tiden i mötet med människor. Utan den här sociala Love som var fenomenal på det redan som barn drog sig undan lite. Så att jag blev väldigt glad när han skulle komma förbi och träffa mina arbetskamrater som var över och käkade. Vi hade en avslutningsfest på jobbet. Så han kommer på eftermiddagen och är på strålande humör. Och när det gäller strykningen så var ju historiken den att han blev förbannad. Och det var ju naturligtvis en strategi för att jag skulle stryka.
Mm.
Men just den här dagen så vart han inte det. Utan han strök på ett sätt som han aldrig har gjort. Mm. Och hade fått stearin på byxorna och blev väldigt glad när jag delade med mig av mitt restaurangtrick. Så att man använde en servett för att suga upp det mer. Mm. Och det gick jättebra.
Mm.
Och käkade och var... När man tittar tillbaka, så här, var han glad eller var han fundersam? Min nuvarande fru, hon sa att det gick att se att det var att han var lite bestämd. Så där, att han hade tankar någon annanstans. Så att han kanske hade en liten fasad gentemot mig och även de andra.
Och han klädde sig fint?
Han klädde sig jättefint. Han var väldigt noga innan han gick.
Brukade han vara det?
Jag ska inte säga att han var fåfäng, men han hade lite stil och fason, ska jag säga. Så jag tror att de flesta skulle nog säga att han var välvårdad så, generellt. Men han var ju jättefin den dagen.
Efter allt det här hände så blev du nästan besatt av att ta reda på så mycket detaljer som möjligt om vad han gjorde och var han befann sig efter det att han hade lämnat ert hem. Vad handlade det om för dig att ta reda på alla de här sakerna?
Ja, det går nog att göra en analys av den som jag överlåtit åt någon annan. Men för mig var det extremt viktigt att lägga ett pussel. Jag tror naturligtvis att det handlar om ett sätt att kanske skjuta på frågorna som skulle kunna skapa jobbiga känslor.
Vilka frågor tänker du på då?
Nej, men alltså, i grunden så handlar det om att förstå att en människa är borta.
Ah, okay.
Som jag på ett sätt kanske inte har förstått än idag. Men också så är en möjlig tolkning att genom att försöka förstå de mest triviala sakerna här så kan jag få ihop bilden. Jaha, men det var därför. Ja, men då är det okej. Okay. Mm. Och en metafor, en analogi som jag har använt mig av i det sammanhanget, det är att min erfarenhet är att om jag har någonting på kärl på linjen med en människa, om vi reder ut det här så kommer vi komma närmare varann. Alltså det kan handla i arbetssammanhang, det kan handla i en kärleksrelation, kan handla i en relation till barn. Man reder ut missförstånd, jaha du tänkte så, ja men då förstår jag. Och jag tror att det kan finnas en sån psykologisk mekanism som tar sig olika uttryck. Mm. Om jag gör det här, då kommer det att bli bra. Mm. Och vad det där blir bra innebär, det kan ju vara att man lurar sig själv, ja men då kommer han tillbaka. Alltså rent fysiskt, om jag förstår det, då lever han igen. Eller att, ja men då kommer det inte göra ont. Eller då någonting. Mm. Så, och det där kan vara, tänker jag, i många, alltså det kan tas olika uttryck. Om jag fixar den här gravstenen, om den här begravningsceremonin blir bra, om jag gör ett snyggt fotalbum, ja då blir det bra. Mm. Och då blir fram, vad betyder, då blir det bra. Men jag tror att det är ett sätt att försöka reparera något.
Vad fick du reda på då? För du tittade både på digitala och fysiska spår. Om vi börjar med de fysiska, så träffade du ju flera av de människor som man hade stött på där under de här timmarna efter att han lämnade ert hem. Ja. Vad fick de för intryck av honom då? Vad sa de?
De gav ett liknande intryck att han var... Det var många av dem som sa att Love hade mått väldigt, väldigt bra de sista dagarna. I samband med det här, att han var på bra humör både fredagen och lördagen. Och att han var sprudlande glad. Och det är klart att det går att dra någon slutsats. Jaha, är det när man har bestämt sig som man mår bra? Mm. Är det handlar om?
Det har ju... Det känner jag igen från andra historier.
Det finns ju en sån liksom att, och det kan ju, tänker jag, alla som har haft tuffa beslut framför sig relatera till, oberoende om det är att säga upp sig på jobbet eller att genomföra en skilsmässa, att det är tiden innan beslutet, det är ju då det är jobbigast. Mm. Sen när man väl har landat i det så kan det ge en trygghet och styrka i det då.
Han gick en slags barrunda, får man väl kalla det, eller?
Ja, det gjorde han. Det,
ensam då?
Mm. Ja, det gjorde han. Finns ju mycket att säga om så här, hur jag fick reda på det här. Det kanske är värt att nämna det. Ja, att jag liksom pratade med väldigt många av hans vänner. Med skola, med unga vuxna. Folk som har erfarenhet av självmord. Allt för att skapa så här, en större förståelse. Jag tror att jag... räknade ut att jag pratade med 6-8 timmar i telefon 14 dagarna efter han tog livet av sig. Och nonstop i princip. Och sen så följde jag ju de digitala spåren. Det var ju både transaktioner via banken och digitala medier.
Och så kunde du då se...
Då kunde jag kartlägga hur han hade gjort och även i samtal med... Jag pratade med ett antal... personal på restauranger som träffade honom just på vägen.
Det. Och de fick ett intryck av att det här var en kille som var på väg ut på en dejt kanske.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, han, ja, exakt. Man kan väl säga att jag pratade med fyra olika personer som träffade honom på vägen till där han tog livet av sig. Och de gav lite olika bild. Men i grunden att han var samlad, att han var målmedveten och vid något tillfälle glad. Och han gav som ursäkt vid något tillfälle när han ville ha lite Jägermeister. Mm. Att han skulle träffa en tjej och behövde stärka sig lite.
Skälet till att jag uppehåller mig vid det här och att det kan vara intressant för andra är ju att kanske bilden av hur varningssignaler ser ut är väldigt mångfacetterad, och det här visar ju på det då. Tillbaka då till den här ödesdigra kvällen då. Ni håller på att plocka undan efter era gäster som har gått när Loves bästa vän ringer 13 minuter över 11 på kvällen för att berätta någonting för dig. Vad är det han vill?
Ja, han ringer och säger att han har fått ett konstigt sms. Att han är orolig för att Love håller på igenom. Alltså, du vet, man sa att han var orolig för att han skulle ta livet av sig. Han var så orolig. Ja. Han sa, jag är orolig för Love nu. Mm. Och jag tänkte väl att ja, men du ska nog inte behöva vara orolig utifrån. Eller jag försökte problematisera och vinkla det lite. Mm. Så, ja, men kan det inte vara så här att han skulle iväg och träffa några kompisar som han kände sig lojal mot dig då? Och då sa den här kompisen att nej, jag känner till det och det är inget som helst problem.
För det var någon slags ursäktande ton i sms.
Det här var innan jag fick själva sms-et. Ah, så att, okay. Jag bad honom att vidarebefordra det då. Mm. Och sen så samtidigt som den här kompisen skickade över sms-et så fick jag själv meddelanden från Love med ljudfiler.
Mm. Började det upp för dig vad det var som...
Absolut, jag menar med den historiken jag hade så har jag ju haft det här i bakhuvudet. Jag har ju varit liksom levt i den oron hela tiden, så att jag förstår att nu är det allvar.
Hur kändes det? Alltså liksom jag försöker sätta mig i någon slags... Försöka förstå det här. Hur reagerar man som förälder då när man också kanske hoppas att det fortfarande finns möjlighet att göra någonting åt saker?
Ja, det, och där tror jag att man reagerar jätteolika. Och jag ska säga att jag valde att försöka vara handlingskompetent. Så det var ju, vad kan jag göra nu? Så jag ringde polisen, jag sa till min fru att hon skulle göra sig i ordning, för det finns risk för att Love håller på att ta livet av sig och vi behöver sticka nu.
Och det gjorde ni i full fart då?
Ja, precis. I samband med att vi kontaktade polisen.
Och med hjälp av polisen och lite andra uppgifter kunde ni lokalisera var han befann sig.
Exakt, så var det. För i det ljudmeddelande som han hade skickat så fanns det en adress. Den var taggad med adressen. Mm. Och sen i samtal med polisen så kunde vi liksom se vart den här adressen var. Och för ett av dem, det är ju en adress som finns på flera ställen, som så många andra gator. Men utifrån hans historik så kunde jag dra slutsatser om var han var.
Just det. Och han hade också ringt till polisen, visade det sig, själv.
Han hade ringt till polisen också. Alltså det som också är svårt att dra slutsatser från. Och det är väl en av konklusionerna här, att ja, det kan peka en viss riktning, men att dra slutsatser, för det finns hela tiden någonting som pekar en annan riktning. Men sättet som han gjorde det här på, hur han kommunicerade det här, det tänker jag, men det är inte snutet ur näsan.
Nej.
Det att hoppa framför tåget eller alltså så, i en kan vara en impulshandling. Men med stor respekt för hans kompetens att lösa uppgifter snabbt, så tänker jag, men det här var eftertänksamt.
Det fanns en plan, ja, fick du känslan av?
Ja, absolut. Mm. Absolut att det finns en plan. Vad är en plan? Är det någonting som man har skissat på i flera år, eller är det någonting man kan göra på en vecka? Men att det var flera nivåer på det här som tyder på en stor medvetenhet. Någon form av beslutsamhet naturligtvis, men också tecken på den här empatin som omgivningen förknippar honom med i det här.
Om jag har förstått det rätt så hade han till och med liksom tänkt på dem som skulle hitta honom. Han hade tänkt på er förstås genom att skicka alla meddelanden, tänkt på sina vänner. Så att han hade liksom verkligen kommunicerat åt alla möjliga olika håll. När du har lagt på med kompisen, som du själv sa, så kommer de här ljudfilerna och ni sätter av i full fart mot den här platsen. Jag har ju avsiktligt gjort valet här, och det verkar som att du också är införstådd med att bland annat baserat på det jag har förstått om forskning kring självmord, att man behöver inte gå in på exakta detaljer om hur sådana här saker har gått till, men man kan gott och väl prata om sorg och varför det sker och vad som kan göras för att förebygga att det sker i andra fall. När ni kommer fram till den här platsen som Love har valt för att göra det här, så är det ju då redan för sent. Hur minns du den natten sen?
Jag minns att det var en lång natt. Jag minns att det var... Jag vet inte, chock är det naturligtvis. Men jag kommer inte ihåg det som att jag var chockad, utan att jag fokuserade på vad jag kunde göra. Och fick enormt stöd från sjukvårdspersonal. Det var ju både polis och brandmän och ambulans där. Och extremt professionella. På det allra, allra bästa betydelsen av professionell. Mm. Det fanns ett akut psykologteam som hjälpte inte bara mig utan övriga familjen och även Loves vänner som hade tagit sig dit också. Vi hade haft kommunikation med dem då på vägen dit. Mm. Och då extremt kärleksfulla och skjutsade hem oss efter det här. Det kändes som det var en väldigt lång natt. Det var inte så jättelångt, det var 2 timmar tror jag. Mm. Från det att vi kom fram till att vi kom hem. Mm. Men det är kallt.
Mm. Och det här var i juni då, 13 juni.
Ja, det var det.
Du har lärt dig mycket om sorg under de senaste åren. Har du berättat att din mamma gick bort för inte så länge sedan ändå, alltså innan detta. Och så hände det här då. Vad har du dragit för slutsatser om sorgens väsen, funktion och betydelse?
Mm, jag hade ju... Jag ska inte säga förmånen, för det är ju inte roligt att förlora någon. Men min mammas dödsfall var ju helt annorlunda jämfört mot Loves. Hon var 80 år, hon hade varit dålig under många år. Hade inte varit ute, var inte så här jätteentusiastisk över att leva vidare. Så i någon mening så var döden för henne en befrielse. Hon hade gett uttryck för i sam. Vi pratade mycket om det. Alltså hon var inte så här, vidskeplig eller främmande för att prata om döden. Men ganska osentimental. Så vi pratade om det där. Hon gav uttryck om hon sa så här: om jag hade haft modet så hade jag hoppat från balkongen. Mm. För jag tycker att det här är värdelöst.
Det sa hon till dig?
Alltså. Ja. Mm. Och vi pratade alltså om aktiv dödshjälp, om... Och jag var inne på, hur kan jag hjälpa dig? Hur funkar med medicin? Alltså, finns det något sätt att göra det här? Inte för att jag inte ville att hon skulle leva, utan av respekt för hennes syn på det hela.
Men ändå, när hon väl gick bort så blev du helt överraskad över hur du reagerade, va, förstås?
Ja, alltså, ja. 2 saker kan jag säga. Nummer 1, att jag hade bestämt mig innan, för jag visste ju att det här var ju naturligtvis inte en evighet tills det skulle ske. Men jag bestämde mig för att sorg är som saknad. Alltså innan jag förlorade mamma så har jag närmat begreppet saknad på ett liknande sätt. Det som jag uppfattar att i vårt samhälle uppfattas som en negativ känsla. Att det är tråkigt att sakna någon. Så uppfattar jag, men tvärtom, det är ju ett tecken på att man tycker om någon. Alltså är saknad i grunden positivt, och man kan tillåta sig att njuta, kanske är hårt, konstigt uttryck, mm, men att vara närvarande i saknaden och se det som att det är en närvaro med den personen som man då inte har möjlighet att träffa. Mm. Och jag tänker att sorg fyller en, alltså påminner om det, någonting som vi uppfattar som negativt, men naturligtvis bara känner man för sådana personer som betyder någonting. Så det är ett kvitto på att det är en viktig relation. Och det bestämde jag för med min mamma. Och även om hon var 80 bast, hon har ju haft KOL i 100 år. Och det var bara en tidsfråga det skulle hända. Så var det fortfarande en väldigt stark känsla. Jag kommer ihåg när jag gick från sjukhuset. Den eftermiddagen när när vi tog avsked för varandra. Vi hade bestämt tillsammans i samråd med läkaren att stänga av syrgasen. Hon hade syrgas, så var tanken att det mest aktiva vi kunde göra det var att stänga av syrgasen på natten. Och det var ju, det är ju passiv, det är knappt, det är väl ingen dödshjälp alls det, men det är väl det närmaste man kan komma. Och när jag gick därifrån så grät jag så otroligt mycket den sista eftermiddagen. Väldigt, väldigt fint att få det med henne. De timmarna där. Men och det är naturligtvis, eller om vi säger så här, jag är väldigt glad att jag hade den erfarenheten.
För vad betydde den då? Att, eller vad betydde det att ha den när du drabbades av en helt annan typ av olycka eller vad vi ska kalla det?
Ja, nej, men jag tänker att det hjälpte mig att sortera olika saker. Vad är sorg och vad är det andra? Och då tänker man, vad då det andra? Ja, det är åtminstone två aspekter till som skiljer sig från mamma. Och det är ju att han är ung. Och att det finns mycket liv kvar. Alltså mycket förlorad framtid. Och sen också valet att han tar livet av sig. Jag tänker att det är någon kvalitativ skillnad mellan åldern där. Åldern är en viktig aspekt, men också sättet. Och därmed inte sagt att det är värre än någonting annat. Jag tror att det är många som har sagt så här, det här måste vara det värsta man kan vara med om. Det måste vara det värsta sättet som man kan förlora ett barn på.
Jag tror jag nästan sa det själv.
Ja, men det är alltså 90% har sagt det. Alltså det här är inte naturligt. Det är inte meningen att man ska dö efter sina barn. Det säger i princip alla. Men också att sättet. Och jag är inte säker på, okej, det är en olycka. Ja, känslan var orättvisa. Hur är det med det? Det var en jävla... Han trillade och slog sig. Eller han blev överkörd av en fylleskalle. Eller att det förlorar en sjukdom. Eller att det blir bragd om livet, ett mord. Alltså, jag är inte säker på att det här per definition är värre. Nej. Det är annorlunda.
Du har ju tänkt mycket på och resonerat, vet jag också, genom att titta på minnesstunden då, som ju, där du pratade om de här sakerna kring skuld. Och du vände dig till hans vänner som du visste hade sådana tankar. Kanske borde vi ha tagit den där ölen som jag sa nej till och så. Hur hanterade du dina egna sådana tankar? För det antar jag att de dyker upp.
De kommer ju som ett brev på posten, naturligtvis. Och det kan ju också vara värt att ta som bakgrund att vi väldigt, väldigt snabbt tydligt om att det här handlade inte bara om den närmsta familjen. För det är ju också den typen av vågor som blir av det här, att det är ungdomar, det är också många som påverkas. Så jag tänker att bara att det är en ung har oftast en större bekantskapskrets än någon som är äldre. Och sen så är jag förvånad över hur stor hans krets var. Hur många som han har påverkat. Och då blir det jättetydligt. Här handlar det ju om ungar som mår dåligt. Så det här, jag hade ju naturligtvis haft all rätt i världen och alla möjligheter att isolera mig och dra mig tillbaka. Men jag är inte sån som person. Och två, jag såg ju att de här ungarna runt omkring också blev påverkade. Och sen det som också blev tydligare, jag ska inte säga att det blev förvånad, att jag blev förvånad av det, men jag hade inte reflekterat kring det. Det var ju föräldrarna. Alltså det är precis som du ger intryck av, det första tanken en förälder får är hur är det med mina barn? Finns det risk för dem? Och det har jag ju, det var ju alltså människor som jag aldrig har träffat som reagerade på det sättet. Och på det sättet har jag också fått stort gehör i mina undersökningar. När jag har ju varit snudd på polisiär här. Jag sa det, jag ska bli skitbra snut. Men jag har ju, till skillnad från polisen då kanske, haft en stor portion av samarbete från de jag har pratat med. Bevekelsegrunden, man vill ju hjälpa en förälder som har förlorat sitt barn. Så att jag har ju väldigt många dörrar som öppnats för mig i det här undersökande arbetet.
Och vad har undersökningens, jag vet att jag har frågat tidigare, men jag frågar igen, vad är undersökningens syfte för dig?
Ja, det är att förstå. Alltså det är det jag kan säga, förstå och sen på något plan sortera och göra begripligt. Alltså det är väl jätteenkelt så tillvida att människan föds med viljan att sätta, att kategorisera, att bygga upp någon form av förståelse. Och har vi inte den förståelsen, då kommer vi ta till medel för att göra det begripligt.
Mm.
Och man kan väl förklara religion på det sättet, exempelvis. Nu händer det någonting i skyn, jag vet inte vad det är, det måste vara Gud. Och sen så förklarar vi andra medel då med, oj, det var en blixt eller det var en elektricitet. Och jag försökte fylla ut de här tomrummen med fakta för att göra det här begripligt. Alltså det är någonstans att förstå varför gör han detta. Men också besvara frågor kring skuld. Och jag tänker att man kan närma sig det här på ett väldigt, om du tar skuldfrågan här då, så kan man ju närma sig på ett enkelt sätt i den meningen. Skuld, det är om man har vidtagit en aktiv handling som tvingar fram någonting. Alltså nästan till en juridisk beskrivning av skuld. Och i den meningen så är ju naturligtvis ingen skyldig till det här, för det är ju ett individuellt beslut. Den approachen kan man ju välja naturligtvis. Jag tänker att det är lite fegt faktiskt. För jag tänker att man måste ändå. Och när jag säger att man måste ändå, så tänker jag i meningen man gör det hur som helst. Ställs frågan om det hade blivit annorlunda om jag hade gjort någonting annat.
Och vad kom du fram till?
Jag har inget svar på frågan. Jo, alltså det enkla svaret är ja, det hade varit annorlunda om jag hade agerat annorlunda. Det är bara att kolla i sliding doors. Liksom. Det är klart att det hade blivit en annan verklighet om jag hade valt det där. Men då hade ju livet sett helt annorlunda ut. Om jag inte hade burit honom i den där pyjamasen så kanske inte jag hade träffat min nuvarande fru. Då hade jag haft två barn kort. Mm. Alltså, jag har ingen aning om den där fjärilseffekten funkar.
Nej, kanske meningslöst att fundera över på sätt och vis också. Jag tänkte att jag skulle göra en liten naturlig paus här och bara säga det att självmord är känsliga saker, det väcker tankar, det väcker känslor också hos många. Och är det så att du själv som lyssnar har tankar åt det här hållet och mår dåligt, eller om det är någon dig närstående som har det, så finns det hjälp att få. Det finns självmordslinjen som man kan ringa till på 90101, och man når den också via mind.se, alltså mind.se. Vi har ju varit inne och tassat kring det här varföret, och det är ju också fördomen så att säga, där passar inte han in alls. Vi har pratat om det, massor av vänner, snygg att se på, lång och ståtlig, framgångsrik, ja, vi kan räkna upp en massa sådana där saker. Men likväl så händer det. Varföret? Jag vet att du har resonerat mycket med andra och med dig själv. Vad har du landat i? Om det går att landa.
Ja, jag har ju landat i någonting. Och som vi var inne på tidigare, det är ju jättemånga möjliga perspektiv eller förklaringar här, eller bidragande faktorer. Och de är svårt att värdera hur mycket de väger, för att det är saker som vi alla känner igen oss i, tänker jag, mer eller mindre. Men det som jag tror var en viktig aspekt för hans del här, det som man säger, vad är det som är en förutsättning? Det är nog inte tillräckligt, men det är åtminstone en förutsättning. Det är på något sätt, så fick jag känslan av att han hade en känsla av att inte riktigt vara med. Att en känsla av ensamhet, alltså brist på tillhörighet på ett existentiell nivå.
Mm. Trots alla vänner, trots familj.
Exakt, trots alla de här grejerna som han hade. Och det har jag uppfattat, ja, men det där kan vara en gemensam nämnare.
Men det här du pratar om är att känna sig ensam trots att man är omgiven av välmenande vänner och familj och sådär. Tänker du att det var någonting som han nästan då föddes med, eller att en disposition som en del människor kan ha och som han hade då?
Jag tror det.
Mm.
Och det vi gav uttryck för här, alltså det känns som man liksom står lite vid sidan av betraktar. Alltså nu uttrycker jag mig på exakt det sätt som du frågade här om nyss. Men i en annan betydelse. Att alltså det är så lätt att tillskriva någon som inte finns med gudomliga egenskaper. Mm. Och vi ska tänka någonting som kallar för råd, eller ja, vi säger ett råd vid sorgebearbetning. Det är vikten av sig hela personen, att vare sig glorifiera någon eller att att om det är någon som dör som man inte tycker om, att det bara ser en utmålare som helt ond. Jag tänker att nej, men han var ju människa, han hade ju absolut sina brister. Men i det här perspektivet så uppfattar jag ibland att han var lite ovanlig helt enkelt.
Mm.
Jämfört med många barn. Han var lillgammal.
En gammal själ.
Ja, men det är flera som har gett uttrycket för det då.
Mm. Det sista smset som du fick från honom säger ju en del, tänker jag. Det stod bland annat så här. Du vet att jag mått jättedåligt den senaste. Jag känner bara en massa jobbiga känslor och en massa press. Vad tror du, Örjan, att det var för jobbiga känslor och press som han plågade så mycket av då?
Mm. Det här med press, det är den andra aspekten.
Mm.
Det vill säga en känsla av att inte leva upp till förväntningar. Och när vi pratade om det här så sa han att det var hans egen press på sig själv i första hand.
Mm.
Han gav uttryck för att han hade nästan en skyldighet att exploatera sin talang och att det var många som hade gett honom möjligheter, fokus, energi för att göra det då. Och det var bland annat med kopplingen till handbollen och att han tyckte det var tufft att flytta hem till Stockholm igen eftersom det var så många som han svek. Han gav uttryck för det. Och det paradoxala här var ju att när han väl tog livet av sig så kändes det ändå överspelat. Mm. Att det liksom, hur mycket vägde det in?
Du tänker att risken hade varit större precis efter flytten i så fall? Om det
i
sådana
fall. Mm. I sådana fall.
Under minnesstunden framkom ju också att du har fördjupat en del kring forskningen om psykisk ohälsa och självmord. Och det är väldigt många som umgås med tanken att ta livet av sig någon gång. Men det är bara en bråkdel av dem som faktiskt gör det eller försöker göra det. Går det att hitta något där? Vad säger forskningen så vitt du har kommit fram till? Vad som skiljer dem som gör det från dem som bara umgås med tanken?
Ja, och det är väl en av bristerna i forskningen kring det här. Att det är extremt svårt att säga vad är det som gör att man faktiskt genomför det. Och jag tänker att det kan mycket väl vara så att det är två olika grupper här handlar om. De som ger uttryck för det här kanske inte de som mest sannolikt i den stora gruppen som genomför det, utan att det är de här tysta gäddorna som ligger och lurar i vassen som inte riktigt ger de här signalerna, som kanske är alltså ett svårast att se naturligtvis, men också en större risk att de genomför det. Problemet med de här gäddorna är att de skiljer sig inte från någon annan. Hur ska jag veta att jag har en gädda hemma? För de säger ju ingenting, och det är ju stora majoriteten gör ju uppenbarligen inte det här.
Nej.
Men jag tänker att där har verkligen forskningen någonting att fördjupa sig om man vill göra det. Vad är det som gör att 98% av de som ger uttryck för att de inte vill leva ändå väljer att inte avsluta sina liv?
Mm. Och det svårigheten var ju du inne på själv där också när du nämnde det här på minnesstunden. Att den gruppen som väljer att fullfölja är ju då väldigt svår att få någon information ifrån. Och det gör ju förstås att det är svårt att komma fram till någonting säkert där. Jag vet att du har en del, skulle jag vilja kalla det, lite kontroversiella tankar kring också den syn vi har på självmord. Att det alltid i alla lägen skulle vara den yttersta konsekvensen av en sjukdom och därmed någon slags irrationell handling som aldrig kan vara resultatet av ett vägande för och emot att leva eller inte leva. Vad är för tankar du har kring det där?
Ja, det är naturligtvis ett område som är känsligt, för att det kan ju också uppfattas som att det är någon laissez-faire. Ja, det blir som det blir. Vill man så vill man. Och det är naturligtvis långt ifrån det jag önskar. Jag tänker att det är en glidande skala där vissa personer som gör det här går att nå. Att det är omständigheterna väger tungt så att säga. Att det, man har dåliga yttre förutsättningar. Det finns ju mycket som tyder på att förluster generellt bidrar till självmord. Alltså att man förlorar jobbet, man blir ensamlämnad eller vad det nu kan vara som utlösande faktorer. Och sen så råkade den här bussen komma och så är det jäkligt lätt. Och det vet jag inte. Men jag tänker det kan inte vara få som lyssnar på det här programmet som inte själva kan relatera till att vänta nu, om jag bara skulle trampa snett här nu så skulle det här vara över. Det skulle vara ganska skönt. Mm. Det tänker jag, det är många som kan relatera till. Sen har vi den andra ytterligheten, det vill säga där det är frånvaro av tillfälle är väldigt... Att det är inte lätt att göra det här och ändå så är man besluten att göra. Man bryter igenom ett antal hinder för att genomföra det här. Ja, men då talar det för att drivkraften är starkare. Då.
Mm.
Så. Men för att återkoppla till din fråga så uppfattar jag nu att liksom inom trafiken så finns det en nollvision. Och därmed, även om inte den är uttalad, en underliggande uppfattning om att det går att nolla.
Mm.
Man kan ju se det som en utopi, men vi siktar på stjärnornas nåd vid trädtopparna. Kommer vi ner till 1000 om året istället för 1500 så är det bra.
Mm.
Men det finns ett underliggande antagande att det går att undvika. Och jag är långt ifrån säker på att så är fallet. Och vi kan återkoppla till min mamma här. Om hon är 80 bast, hon har ett liv bakom sig. Och hon ser ingen framtid. Alltså hon har cool, hon har 25% lungkapacitet. Hon kommer inte utanför dörren. Det enda hon älskar det att röka och de där jävla ciggen och så. Och då tror jag att många säger, men det är annorlunda än det här.
Mm.
Och då, nummer ett, har du bekantat dig med tanken på att det kanske är rationellt i hennes fall, så blir det ju svårt att dra slutsatsen i alla fall där någon är yngre så är det irrationellt.
Mm.
Och bara ett utslag av omständigheter eller vad det nu kan vara. Och då behöver man närma sig den frågan på ett fördjupande sätt, om man öppnar den dörren.
Att du har öppnat, alltså det säger sig självt att du har ställt dig den frågan också kring Love då naturligtvis. Ja. Hur beslutsam var han och var det här någonting som överhuvudtaget liksom gick att ändra på något sätt? Vad tänker du kring det då?
Nej, men jag tänker att det finns ett antal olika faktorer som gör att det faktiskt blir så här.
Mm.
Viljan att inte vara kvar är en av dem. Den är inte tillräcklig. Och sen så antar jag att jag tänker så här, i grunden så uppfattar jag att livet är jobbigt. Så. Och vad det nu beror på. I Loves fall så tror jag att det handlade om en känsla av press och en känsla av att han inte riktigt hörde hemma.
Mm.
De två. Alltså en existentiell känsla av ensamhet. Det tror jag bäddade liksom. Det gav grunden. Och sen så lägger man på ett antal omständigheter kring det här som vi kan kalla för förluster då. Identitetsförlust.
Mm.
Han identifierar sig mycket med handbollen och framgångsrik. Och även om det var ett val som han själv gjorde att sluta, så är det rimligt, tänker jag, vem är jag nu? Alltså man kan ju närma sig, shit, fantastiskt, jag har en möjlighet att skapa en ny människa. Men den är ju inte givet positiv, i varje fall inte i perioder, så är det naturligtvis att det där kan vara en känsla av alltså ångest eller
och förlust.
Vem är jag? Så att vi har de tillfälligheterna. Men sen så tror jag också att det som är en gemensamma nämnaren här, och det är också svårt att sätta etikett på, men antingen att man avsaknar någonting eller så är det att man har någonting.
Mm.
Och jag tänker att vi som känner igen oss i den här ska hoppa framför bussen, det här, det räcker med den här lilla rörelsen. Det är någonting i mig i varje fall som säger nej. Jag vill inte, jag blir rädd. Det bara hugger till i knäna på mig. De darrar vad jag tänker på att jag ska ta det här steget.
Man vill se hur filmen fortsätter.
Ja, kanske. Exakt. Eller så är det bara rädsla.
Ja, det kan
det är överlevnads, alltså antingen överlevnadsinstinkt eller rädsla för döden.
Mm. Eller också tänker jag koppla till vad du har berättat om just din sons fall. En väldig förmåga och beslutsamhet att planera och genomföra.
Exakt, exakt. Och i hans fall så tänker jag att vi har ju varit kontroversiella, så vi kan fortsätta med det då.
Mm.
Det vill säga att det kräver mod att genomföra det här. Och det är ju också, tänker jag, en sån här fördom att de som avslutar sina liv är fega.
Det är fegaste man kan göra, sägs det ibland.
Och jag tänker, och inte för att glorifiera det, utan att nej, du får inte förminska en sån människa som gör det här. För de har garanterat vänt och vridit på det här och landat i att i någon mening landat i att det faktiskt är det minst dåliga. Mm. Det jag tänker att i Loves fall så har han ju lämnat spår som är enormt. Och den frågan man ställer sig, undrar om han fattade hur omtyckt han var. Hade han gjort det om han förstod hur älskad han var?
Mm.
Och jag tänker, ja, han fattade nog det i någon mening. Så som han mådde så hade kanske inte det hjälpt.
Mm.
Men jag tänker alla de här vuxna som har småbarn som väljer att avsluta sina liv. De är fan inte genomgående fega.
Det som tycks hindra många från att göra det som Love gjorde är hänsynen till de närstående. Det hindrade också honom vid ett tidigare tillfälle. Alltså medvetenheten om att man ofrånkomligen sårar och skadar människor nära en väldigt djupt. Har du varit arg på Love ibland under det här halvåret eller inte?
Man brukar väl säga det, att man går igenom alla de där känslorna. Men nej, jag har inte varit arg på.
Nej, jag får inte det intrycket heller.
Nej, det har jag inte varit.
Mm.
Jag har lekt liksom ord. Fan, Ove, hur kunde du göra det? Jag har snackat med honom. Fan kunde du göra det? Fan, Ove. Men jag känner inte den älskan.
Om vi ska bredda till sist då, vad har du för tankar om varför det ser ut som det gör med psykisk ohälsa? Den är rätt stor i Sverige, i den här gruppen inte minst, och den ökar. Har du någon förståelse för varför det är så? Eller vad jag antar att du har funderat, inte minst efter det som har hänt i din familj?
Ja, det har jag gjort. Och inom självmordsforskningen så skiljer man på olika perspektiv. Och det som du närmar det här är kanske det som brukar gå under begreppet sociologiska förklaringar till självmord. Det vill säga att samhället är utformat på ett sådant sätt så att det leder till den här mängden självmord i ett visst samhälle. Och då är det inte individen som man tittar på, utan bevekelsegrunden är den att andelen självmord är ganska statisk över tid i ett visst samhälle. Och då kan man inte titta på de psykologiska förklaringarna, för det är ju ett annat spår, och det har vi psykisk ohälsa och depression och där, det är det spåret som jag uppfattar är väldigt starkt i Sverige också.
Mm.
Men det som skulle kunna ligga närmast hans som förklaring för en sociologiska perspektiv, det är ju möjligheten att jämföra sig inom bredare jämförelse idag än på 80-talet. När vi växte upp så jämförde vi oss med den som var starkast i skolan. Och nu så tittar man på YouTube och kollar på världens starkaste man. Och då så är det ju väldigt svårt att nå dit. Och det som jag tänker talar emot styrkan i det där, det är ju för den här bilden av att självmord hos unga ökar. För vi vet ju alla som lyssnar att den stora gruppen som tar livet av sig, det är män i medelåldern.
Mm,
det är vi som tar livet av oss i första hand. Inte barn. Jag tror att av 1500 per år så är det ungefär 50 som är under 20.
Mm.
Så det är en 1/30 som är i Loves ålder. Mm. Och att det skulle öka. Och det som talar emot det är ju att det var större andel ungdomar som tog livet av sig när vi var små, alltså på 80-90-talet innan internet slog igenom.
Mm.
Och att det, när jag har tittat lite på den här statistiken, så är det ganska korta trender. Så att jag får nog säga att jag är skeptisk till att dra den slutsatsen att samhället tvingar fram det här.
Mm.
Men det som jag kan tänka i de banorna utan att liksom hitta stöd i det, det är att hur kan vi må dåligt när vi har materiellt så jävla bra? Och det där kanske är just det som är förklaringen.
Mm.
Och det är också kopplat till den här nollvisionen i trafik och med självmord. Att vi kämpar ju med näbbar och klor, hela samhället som konstruktion, att skona människor från det som är jobbigt. Alltså skolan försöker att parera det här och göra det på elevernas villkor. Vi försöker bygga bort alla fysiska hinder så att alla kan vara med om allting. Alltså om vi tänker med funktionsnedsättningar. Och jag tänker att det där kan bli, det är tankespår här, att det där kan bli en omvänd effekt. Lek med den här parallellen, att det finns en del människor som har en fysik som gör att de behöver hjälp, hissar eller rulltrappor. Och då installerar vi hissar och rulltrappor på alla ställen så att även de friska, alltså de som är friska i den meningen inte behöver det här, använder dem så att de inte tränar och blir i sämre fysiskt skick.
Mm.
Så där gräver vi vår egen grav. Eller att vissa elever har svårt att hantera höga krav. Och då sänker vi kraven så att det blir kravlöst för alla. Och då får du ingen självförtroende. Självförtroende bygger du ju genom att handskas med motgångar.
Mm.
Och jag tror att det är en förlust som vi som samhälle har gjort. Att vi sammanblandar. Det finns ju några som driver de här teserna. Att existentiellt lidande är en sjukdom. Att leva, att vara människa är också att möta situationer som är svåra. Och vi försöker ta bort det här. Mm. Istället, som något buddhistiskt ordspråk, va? Istället för att klä hela jorden i läder, så sätt på ett par dojer. Det vill säga att skaffa verktyg för att fixa vardagen.
Till sist då, jag kan tänka mig, eller jag är helt säker på att det här väcker känslor av oro och en hel del funderingar hos många föräldrar som lyssnar på det här. Framförallt kanske föräldrar som har barn som de vet om mår dåligt. Vad skulle du vilja förmedla till dem?
Ja, det är klart att ni ska ta oron på allvar och göra vad ni kan. Rannsaka er själva. Kan jag göra någonting annat inom ramen för min förmåga? För vi kan ju vända på steken så här. Allting är naturligtvis inte okej. Okay. Det är viktigt att fråga sig, kunde jag gjort någonting annorlunda? Om vi kopplar tillbaka till det. Mm. Och det är klart att man ska försöka möta de barnen där med. Men sen tänker jag att det är en viktig förståelse att sannolikheten är liten. Det är fruktansvärt när det händer, men för det stora flertalet så händer det inte. Jag är jätteledsen att det hände mig. Men det är väldigt liten sannolikhet. Det är det. Och sen så tror jag att för att spinna vidare på det här, att vi inte förstår att livet är ett lidande, är att det finns faktiskt inga garantier. Så vad du än gör så kommer du tvingas leva i den existentiella ångesten som Kierkegaard lyfte upp. Den behöver vi förhålla oss till.
Örjan Gruden, pappa till Love som alltså tog sitt liv för ungefär ett halvår sedan. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun special.
Tack.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.